Ja, vi tackar dig, kära Herre Jesus, och vi priser ditt namn för den rikdom av nåd och välsignelse som vi har i ditt kära namn. Tack att du samlar oss så vi ska få lov till att tala om detta och tänka på det. Och hämta ifrån ditt ord en ny rikdom och en ny kilde till glädje. Signa denna stund för oss. Och när jag skulle pröva vara budbärer ifrån dig, Herre, gör det stille bland oss. Och ge av din helige ande till oss alla sammen, så vi får vara för ditt ansikte och veta att vi är där. Amen. Ja, vi har hållit på med att hämta någon tankar fram ifrån Paulus brev till filippenserne. Och det ska vi då fortsätta med idag, både nu i förmiddag och ikväll var det tanken. Och ämne som vi ska vara samlat om nu i någon minuter, det är två slags rättfärdighet. Och det läser vi om i det tredje kapitlet ifrån vers 7. Men det som var mig en vinning, det har jag för Kristi skyld lagt ut för tap. Ja, jag akter också i sannhet allt för tap, för de kunskapen om Kristus, Jesus, min Herre, är så meget mer värd. Han för viss skyld jag har lidt tap på allt, och jag akter det för skarn, för att jag kan vinna Kristus och finnas i ham. Icke med min rättfärdighet, den som är av loven, men med den som fås vid troen på Kristus, rättfärdigheten av Gud på grund av troen, så jag kan få känna ham och kraften av hans uppståndelse och samfunnet med hans lidelser, i det jag blir gjort lik med ham i hans död, om jag då kan vinna fram till uppståndelsen från de döda. Icke att jag allerede har grepet eller allerede är fullkommen, men jag jager efter det om jag och kan gripa det, eftersom jag och är grepet av Kristus Jesus. Paulus var en man som var väldigt upptatt med sin rättfärdighet. Han var ju en fariseer, det talte vi om igår, och de som var här vill kanske huska lite av det jag sa då. En fariseer, varken hycklare, men det var en allvarlig man, medlem av en, han var med i en hellighetsväckelse, slik har man kallt det. Det var fariseismen, allvarlige, pliktuppfyllande mennesker som tog sitt forhold til Gud dypt alvorlig. Og derfor var han da veldig opptatt med sin rettferdighet. Han ville ikke borti noe som var galt. Ja, han ville ikke gjøre noe som kunne sette liksom en plett på ham, at han ikke skulle være rettferdig for Gud. Og det var jo i sannhet, så langt det rakk, en veldig fin ting det. Vi har fremdeles iblant oss heldigvis mange mennesker som er gode mennesker og rettferdige. De har ikke noe utestående med politiet, de har ikke noe utestående med naboer, de er vel anskrevet. De vil ikke borti noe som er galt. De vil ikke snyte på skatten, de vil ikke ha noe som ikke er deres, fryktelig bange for om de skulle komme til å gjøre noe som ikke var rett. Og det er veldig godt at det er så, for hvis ikke det var et antall slike mennesker, hvordan skulle det egentlig bli iblant oss? Og jo lengre jeg lever, dess større blir det for meg at det er så mange som vi må kalle veldig bra folk, som vil gå rett frem i alle ting. Det står et ord om det i Hebreerbrevet. Men det er et fint ord det. Vi vil gå rett frem i alle ting. Det gjorde Paulus. Men så kom den dagen da han kastet denne rettferdigheten fra seg som skrot. Alt det der er ikke noe annet enn du kan ta og så kaste det i skyllebøtta. For det er ikke noe tess. Jeg vil ikke tenke på det, er ikke noe å ha. Det var da merkelig. Var han blitt en libertiner? Var han begynt å skeie ut? Var han blitt lei av livet og langt ifra? Nei, tenk aldri det. Hadde han noen gang vært innstillet på å gjøre det som er rett, så var det nå. Og var han noen gang engstelig for å skulle gjøre i minste måte noen ting som ikke Gud kunne se på, så var det nå. Hadde han noen gang hatt en øm samvittighet, så var det nå. Ja, men hva mente han da når han sa at hans rettferdighet var skarn? Noe som du kan bare kaste bort, det er ikke noe tess. Legg det i skyllebøtta. Hva mente han da? Ja, jo, han mente det at han hadde funnet en rettferdighet som kan bestå for Gud. Og det er noe ganske annet. For hvor bra han enn var for øvrig, og hvor mye godt han hadde gjort, og alt det der, han sto en dag overfor Gud på en ny måte. Og da forsto han omsider at det holder ikke. Den rettferdigheten er ingenting tess. For Guds ansikt brenner det opp som papir, alt sammen. Og jeg står dømt og fortapt for Gud. Og derfor var hans egen rettferdighet, som jo på mange måter var fullkommen, det sier han selv, den var ingenting. Ja, når han liksom skulle holde det frem for Gud, så var det jo bare synd og skam. Alt sammen. Ja, det var det. Og det kom av det at han var, hadde nå for alvor møtt Guds lov. Jeg var litt inn på det i går. Han hadde nå for alvor møtt Guds lov. Det hørtes rart ut å si det. Og han selv var ganske sikkert overrasket over dette nye møtet med Guds lov. For han hadde jo tatt Guds lov uhyre alvorlig ifra han var ganske liten. I rettferdighet efter loven ulastelig. Men så kom den stunden da han så, jeg levde en tid uten lov. Det var i virkeligheten bare overfladisk. Men da budet kom, da det trengte inn i samvittighetens innerste, da fikk jeg se noe annet. Da fikk jeg se at det holder ikke dette her. Guds bud og lov vil inn i samvittigheten. Og der dømmer den deg og viser deg at det holder ikke mål, ikke på noe som helst vis. Jeg står for Gud som allting vet og slår mitt øye skamfullt ned. Det holder ikke. Men så fikk han se en annen rettferdighet, og det er det som vi skal tale om her. Og det er en rettferdighet som ikke var hans, men tilhørte en annen. Og han gjorde den merkelige opplevelse og det forunderlig store at han lærte å stå for Gud i en annen manns rettferdighet. Det er å være frelst. Ja, det er det det står her. Den rettferdighet som ikke er av loven, men som fås vid troen på Kristus, rättfärdigheten av Gud på grund av troen. Det är det stora saliga ämne som Bibeln åbenbares för oss. Det är vår Herre Jesu Kristi rättfärdighet som det är tal om då. Och den tar jag emot på ingen annan måte än att jag hörer om den. Det blir förkynt mig. Och så får jag lov till att tro det och ta emot den. Och därmed så blir, då sker det förunderliga att Jesu Kristi rättfärdighet, den blir min. Den blir tillregnet mig av nåde. Ja, där ska vi stansa ett ögonblick nå vid det som står hos profeten Esaias i det 61 kapitel och det 10 verset. Där står det: jag vill glädja mig, Herren. Min själ skall fryda sig i min Gud, för han har klädd mig i frälsens klädvån. I rättfärdighetens kappa har han svöpt mig, lika som brudgummen som sätter på sig en hue, präktig som prästens, och lika som bruden som pryder sig med sina smycker. Alltså en rättfärdighetens kappe. Och om jag kunde få sagt det slik att alla grep det. Denna kappen som täcker en helt och fullt. Den är vår Herre Jesu Kristi egen rättfärdighet. Det att stå för Gud och vara älskad av Gud och höra ham till, det är något som sker på grund av inte min rättfärdighet, men Jesu Kristi rättfärdighet som blev min vid troen. Och det är den vi synger om. Våra bästa psalmediktare har försökt att visa oss det. Kanske ingen har gjort det finare än Brorsson. Och han säger: vem vill mig fördöma? Jesu blodströmme sänker jag mig i. Gud för alla riker dömer själv och siger, denna han är fri. Han är tod i Jesu blod, Satans synd och död må römme. Vå vill mig fördöma? Alltså det att jag blir rättfärdig för Gud, det är inte något som sker här i mig, men det är något som sker där i himlen. Den rättfärdighet i vilken jag kan stå för Gud med troen, det är en främmed rättfärdighet, sa de gamla evangeliska lärare. Det är inte min rättfärdighet, det är en främmed rättfärdighet. Det är en annan mans rättfärdighet. Och att jag får den, det sker för himmelens domstol. Där för himmelens domstol, där fäller Gud en dom. Och så säger han: den syndaren som står där, han som är så dömt i sin samvittighet, han som har sett sin synd och som är nu allvarligt bekymrad för sin salighet, han har tagit sin tillflykt till min son. Och därför dömer jag nu för himmelens domstol att detta människa är tåd i Jesu blod. Och så är han rättfärdig i mina ögon. Och det är så förunderligt. Och detta det kallar Luther för det lyckliga bytte. Jesus och jag bytter. Jesus är rättfärdig för Gud. Detta är min son, den älskade, i vem jag har välbehag. Det läser vi att det blir sagt från himlen. Ja, ja. Och så får jag lov till att byta med ham. Han tar min urättfärdighet. Och jag får för Guds ansikt hans rättfärdighet. Och det har sin grund i det att det skedde ett bytte på Golgata en gång för alla dessa många hundra år sedan. Det skedde ett bytte då. Då tog han alla människors synd och skam och orättfärdighet på sig. Och så var det, ja, sån säger Spurgeon ett sted, då handlet Gud som om Jesus var den eneste synder i världen. Som om Jesus var den eneste synder i världen. Som om alla synder ifrån Adam och till världens ände var gjort av ham. Och tänk, så blev all världens skam och last, som det står, ja, sån synger Brorsson i en annan salme, det blev lagt på ham. Och fryktelig. Ja, ja, men så står jag för ham då och bekänner mina synder. Jag kan inte annat än att ropa till ham om nåde. Och så tar jag min tillflykt till vår Herre Jesus och tar emot i ydmyk tro det ord som fortäller mig om en fullbrakt frälse. Och så sker det där. Gud för alla riger dömer själv och siger. Denna han är fri. Och denna salmen av Brorsan, den är ju omdiktet till nynorsk. Och det är en strofe där som nästan är blivit enda bedre än Brorsan. Den skulle inte tro det var rå. Och bli bedre än Brorsan. Men sannolikt är det en strofe där som är så dejlig. Och där står det. Klagaren må teja. Domaren vill säga. Han är frälst och fri. Ja, sån är det. Det är den rättfärdighet som gäller. Klagaren, vem är det? Ja, det är loven det. Guds egen helige lov. De aldrig blir förnöjd med dig. Aldrig. Loven anklager alltid, säger Melanchthon. Det hade han upplevt och det är sant. Loven anklager alltid. Den vill alltid si också till en kristen som har varit en heliggjort kristen i alla år. Han blir aldrig förnöjd med dig. Aldrig. Och det ska du höra också som är en ung kristen. Jag är, så länge vi är ganska unga, så har man rätt lätt för, och det är ju i och för sig bra, att ställa stora krav. När jag har gett mig över till Gud så ska jag bli en kristen, och nu ska det bli allvar. Ja, det ska inte bli något halt här. Då kanske pröv det en gång för och det gick dåligt. Nu ska det bli allvar. Jo, jo, det är fint det. Gud välsigne dig att du har det fortsatt. Men det varer inte så länge. Och ju redeligare du är, dess fortare går det. Så ser du det att och det är så mycket jammers eländighet här inne i hjärtat. Det är missundelse, det är uvilje, det är urena tankar och det. Icke snack om det. Det är så mycket. Och så sa du det du icke skulle ha sagt, och så gjorde du det som du hade bestämt dig för att du inte ville göra, men så gjorde du det likväl, och så sitter du där och så tänker du, det nytter inte, det går aldrig, andra kanske kan klara det, men jag klarar inte, jag ger upp, hycklar vill jag i hvert fall inte vara. Och så blir de borta ifrån församlingen. Och ja, den historien, ja, det är en gammal historia, det där. Vad kommer det av? Jo, det tror jag vet. Det kommer av det, ser du. Att du driver oss och strever livet av dig med att göra det gott som i sig själv är ont och aldrig kan bli annat än ont. Du strever med din egen rättfärdighet, det är det som är saken. Du vet, åh, det är så mycket inne här alltså. Och jag gör så mycket galt, och jag tänker så mycket, och det är så förfärdeligt. Nej, är det kristendom sånt något? Och så sliter du och ber till Gud om nåde och vill ha en åndens upplevelse så du kan bli kvitt det där. Du strever med å gjøre godt, få det til å bli godt som i seg selv er ondt. Om du kunne høre litt nå. Det onde her inne, det er det Bibelen kaller kjødet. Det er den syndige natur. Det er vår onde arv ifra Adam. Vår onde arv ifra Adam. Som vi er født med. Og denne arvesynd, sier Luther, den er en så dyp fordervelse av naturen at vi kan ikke fatte det engang. Du er mye verre. Du er mye verre enn du vet. Jeg nevnte den gamle kjære frøken Anna Jensen, en veileder for dypt falne, som jeg har lært så mye av da jeg var en ung prest, uerfaren, grønn, umoden. Jeg lærte så mye. Jeg hørte hvordan hun veiledet disse ærestimperne, uteliggere, sånne som kong Alkohol hadde fart hardt med, og vært borte litt av hvert. De hadde sittet på straff, mange av dem. Og ja, og du kan ikke vite hva for en synder jeg er, kunne de si. Og så gråt de så det var grimer nedover kinnene. Å jo da, sa frøken Jensen, du er mye verre enn du vet, sa. Du er mye verre. Ja, det er du også. Hold opp med dette nå. Hold opp med å prøve å gjøre det godt som er ondt. Ditt onde kjød, det er min fryktelige skam, og det er din fryktelige skam. Vi får fallere for det, at jeg vet at i mitt kjød, i meg, det er i mitt kjød, bor der intet godt. Det kan ikke bli annerledes det. Så det skal vi ta dommen over, og så skal vi si, kjære Gud, sånn er jeg. Men takk og pris at du frelser fortapte syndere, og at du rettferdiggjør ugudelige. Ja, det står i Rombrevet. Han rettferdiggjør ugudelige, det vil si han, denne dom som felles i himmelen, at han er frelst og fri, den dom felles til fordel for en ugudelig sjel. For ugudelige. Ja. Og jeg husker Olav Vann Senstad, han fortalte en gang fra Gjelsa, Det var en kone der som gikk så vakt og fortvilet, så hun ville så gjerne bli en kristen, men kunne ikke få det til. Og hun hadde liksom festet seg i den tanken at jeg er fullstendig umulig, jeg er helt umulig. Jeg er aldeles umulig, det går ikke. Og så satt hun og leste litt i Bibelen en dag, og så leste hun der i Romerbrevet også. Enten hun ikke hadde pusset brillene skikkelig, eller hva det var for noe, så syntes hun plutselig at det sto at Gud rettferdiggjør den umulige. Og da ble jeg så glad, så for over til nabokona, som var en troende, og sa, vet du hva det står i Bibelen, sa? Gud rettferdiggjør den umulige. Ja, men det står nå vel ikke riktig sånn, mente hun, og så fant de det fram, så står det, han rettferdiggjør den ugudelige. Men de ble forlikt om den ting at å være ugudelig, det er nå i hvert fall ikke bedre enn å være umulig. Og så måtte de takke og prise og love Gud for frelsen i Jesu dyrbare navn. Det er en tilregnet rettferdighet, skal jeg si deg, som består for Gud. En tilregnet rettferdighet. Og om du kunne si det. Se det. Og det vil jeg si da til, med særlig adresse til to mennesker som er her, eller to slags hjerter som er her i denne forsamling. Og det ene er det jeg har nevnt allerede. Det er vel kanskje særlig ungdommen det som holder på å gi opp, fordi at de kan ikke bli annerledes. Nei, i en forstand blir du aldri annerledes. Ditt kjød blir aldri annerledes. Din onde natur blir aldri annerledes. Det vil alltid bo mye der som er ondt og leit, og som du bare må bekjenne for Gud med sukk og klage. Nåden är den att du kan, att du är frälst i Jesu namn, trots det onda hjärte. Och klagaren, Guds lov, och Satan som anklagar och säger att du blir aldrig frälst, du må aldrig tänka att du kan bli salig. Klagaren må teja, domaren vill säga, du är frälst och fri. Ja. Och så vill jag säga det till med tanke på någon andra, som det också finns en del av, och det är kanske sådana som har varit en kristen en tid, och som har begynt att miste synet för Jesus. Det är något som sker icke så ganska sjelden. Du blev frälst och omvänd till Gud och lärt om sidor och tro evangeliet. Att när jag blir frälst så är det inte på grund av min helgörelse, inte på grund av min förbedring, men det är utlokande för Jesu skyld. Ja, ja, domaren, klagaren må teja och domaren vill säga att du är frälst och fri. Det fick du lov att tro. Men så mistet du liksom efter vart synet på Jesus. Och så var det Israels historia i örkenen som blev gentatt. Nämligen att den manna som berget livet på dem då de höll på att få gå, den blev de leja. Sånt som det står i fjärde Mosebok att de klagade sin arme nöd och sa, min själ är trött av denna usle föde. Är det aldrig något mer? Och så möter du någon som säger det att, det är mycket mer. Och ja, kära dig. Så säger någon kanske, är du döpt? Är det något rart att du går här som en sån en halvfrälst stackare när icke du är villig till att gå lydighetens väg ned i dopsgraven med vår Herre Jesus? Och jag har varit utsatt för dem i unga år. Är det något rart att du går här och socker och bär? Du är ju inte villig att gå lydighetens väg helt till ände, jo. Ja, ja. Eller det kan vara andra ting som de snackar till dig om. Du har inte upplevt det. Du har inte fått det. Du har inte gjort ditt. Du har inte gjort det. Och så tänker stackaren, ja, ja. Och henne är jag egentligen. Vad ska det bli till med mig? Vad ska du bli till med mig? Du min kära vän, får jag låta oss säga en ting. Det är två spörsmål som människor går med. Två helt forskjelliga problemer. Ack, vi har så många spörsmål som vi går med vi människor. Och nu ska jag nämna två spörsmål som går och som finns i människohjärter. Och det ene, det lyder som, är det då aldrig något annat att få än syndernes förlåtelse och så Jesus? Finns det icke något mer? Det är dem som går omkring och socker och bär sig med det. Finns det aldrig något mer? Ska jag aldrig komma längre än till Jesus och syndernes förlåtelse? Ja, det är ett problem. Ja, ja. Jo, jo. Men så är det ett annat ett. Och det lyder sann. Finns det enda syndernes förlåtelse för mig? Och vill Jesus verkligen ända ha mig? Jag må få lov att bekänna att det är mitt spörsmål. Och när jag så läser i Bibeln och får lov till att se vad det är, ja, på det spörsmålet, priset vare hans namn, han vill ha mig. Tänk, han vill ända Det är mycket över ett halvt hundra år sedan jag blev omvänd till Gud. Och så är det inte spräkare med mig underligt talt än som så. Tänk så vill han ha mig allikevel. För min rättfärdighet för Gud, den är Jesus. Och bara han. Det finns inte något så stort. Du ska märka dig den ting, säger Luther, att allt det du tror, det är sant som du inte ser. För hvis du såg det, så behövde du inte tro det. Och allt det som är nämnt i den tredje trosartikel, det är sånt något som vi tror, men vi ser det inte. Jag tror på den helige ande. En hellig allmindelig kyrka. Ack ja, den organiserade kyrka, den ser jag saktens. Men det är inte alltid jag är så färdigt mycket att se på. Men den som är samfunna av de helige, den som är samfunna av dem som tror på Gud, ja, det är nog något som vi får tro. För du ser inte min rättfärdighet och jag ser inte din. Och så vid ett litet ögonblick, säger Rosenius, då måtte vi falla på vårt ansikt och säga, jag visste inte att det fanns så skönne ängel i himlen. För det är Jesu Kristi rättfärdighet och syndernas förlåtelse, allt detta, det får jag för Jesu Kristi skyld av bara nåden. Vill du ta emot det? Det är budskapet om två slags rättfärdighet. Och den apostel Paulus som blev färdig med sin egen rättfärdighet, så den kastade han i skyllebetta. Han blev inte mindre nöjeregnande med sin livsförsel av den grund. Men det blev mer. Han fick inte mindre öm samvittighet i förhåll till rätt och plikt och uppgaver och kärlighet i sin omgång med människor än han hade för, men han fick mer. Och ja, men det var ingenting att komma med för Gud. Där var det bara Jesus. Bara Jesus. Och det vill vi tacka dig för, kära frälser. Vill du hjälpa oss så att vi är rätt i förstånd och bli färdiga med oss själva. Överge det till domen som är dömt allerede. Och så icke vita oss något annat till frälse än dig, Herre Jesus. Och tacka att vissheten om detta och troen på det, det föder hjärtene på nytt och ger kraft och glädje till att tjäna dig och till att följa dig. Ja, Herre, om en själ i denna stund kunde få ta emot ordet, ja, och glädje sig ved dem. Vi har allt i dig. Amen.